Men du,
det finns mycket. Vi får se vad det blir.
Ni får bara gå på liksom.
Ja.
Bara öst på. Jag har inget problem med att svara. Och så ska jag försöka svara någorlunda kort. Men det, kan ju...
det blir nog jättebra. Ja.
Annars klipper vi bort det.
Ja, jag bara klipper.
Vi träffade Kalle, men vi valde att klippa bort honom. Mm. Jag hade en bild på honom.
Det fina var att det var i alla fall en ljudfil. Vi kunde vara där.
Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Svettpodden. Jag heter Emily Yoshiguchi och jag är grundare av Svettpodden. Och jag har haft hyperhidros sedan barnsben. Och i den här Svettpodden så pratar vi och diskuterar jag och min poddkompis Sandra om överdriven svettning eller hyperhidros som det kallas för. Sandra, vill du presentera dig?
Ja, absolut. Jag heter Sandra Eriksson Mirkovic och jag är läkare. Jag jobbar i vanliga fall på en vårdcentral som ST-läkare. Men jag har arbetat med överdriven svettning i olika former sedan 2009 kan man säga. Mm. Och så, ja, det är jag.
Ja, och det är vi som håller i den här podden då.
Precis.
Och idag så är det ju lite speciellt avsnitt, för det är inte vilket avsnitt som helst, utan verkligen. Det är vårt första gästavsnitt.
Just det.
Och med oss har vi då Karl Svartling, hudläkare och specialist på hyperhidros. Hej Kalle!
Hej, tack för att jag fick komma.
Tack,
ja, tack för att du var med. Ja, precis.
Det är en stor ära
att ha dig här, precis. Det är... Kan inte du berätta lite grann kort om dig själv?
Det kan jag göra. Jag är 53 år och började väl med hyperhidros 1997-98.
Mm.
Och då var jag specialistläkare under utbildning.
Mm.
Och blev tillfrågad av Hans Naver och Sten Magnus Aquilonius. Alltså jag befann mig då i Uppsala på Akademiska sjukhuset som ett universitetssjukhus.
Mm.
Och de, mina kollegor Hans Naver och Sten Magnus Aquilonius, de var på neurologen.
Okay.
Och redan, de hade en väldigt bred erfarenhet av botulinumtoxin.
Ja just det vi pratade om förra.
Ja,
botox. Ja, botox. Mm. Och botox var ju det som fanns då. Nu finns det ju många andra preparat som är likvärdiga.
Precis.
Men de frågade mig då om jag kunde hjälpa dem med att ta hand om ett problem som de hade. Och det var faktiskt så att Hans Naver och även Sten Magnus fick se väldigt mycket biverkningar av en metod som heter sympatektomi. Där man behandlade patienter med hyperhidros med en operation som var väldigt framgångsrik när det gäller effekten. Man slutade att svettas en gång efter operationen. Så man blev sövd och var svettig och man vaknade upp så var man torr. Och det var ju,
permanent lösning.
Det var en permanent lösning och det var fantastiskt. Och Sverige var ledande, de gjorde många operationer, tusentals. Och det gjordes på varenda litet sjukhus. Och det gjordes privat och det gjordes i offentlig regi. Men sen kom problemen att de fick några månader efter operationen så fick de svåra besvär.
Okay. Vad var det för besvär?
De svettades väldigt mycket på andra obehandlade områden. Det var som att gå från askan in i elden. Att det blev bara värre för vissa. Mm. Väldigt många ångrade ingreppen.
Mm. Men hur, kan du inte bara berätta kort den här operationen, hur går den till?
Ja, i Sverige görs den ju i princip inte längre för att det blev en mediedebatt efter ett program i Norra magasinet som sågs väldigt mycket då av folk. Och Socialstyrelsen sa också att man skulle ta och pröva all annan behandling inklusive botulinumtoxin innan man gjorde den här operationen. Och 2004 var det ju ett dödsfall också och efter det har jag inte hört talas om något mer. Så det var ju inte bara att man svettades mer på andra ställen, utan det fanns också andra allvarliga biverkningar. Någonstans där så kom neurologen på att man kunde minska svetten med botulinumtoxin.
Ja.
För det kunde man göra med överdrivna muskelsjukdomar. Mm. Så botulinumtoxin är väldigt bra när man vill försvaga överdrivna reaktioner hos människan.
Mm.
Om man dreglar för mycket, om man svettas för mycket, eller om man har spasmer som vid CP eller så.
Ja. Ja, det pratade vi lite om i ett avsnitt här när vi pratade om botox.
Ja,
att många har ju väldigt mycket, vad ska man säga, fördomar eller tankar kring botox innan. Botox är ju
nervgift och låter lite läskigt.
Ja, precis. Det är ju det är mest känt för behandling av rynkor bland allmänheten och så. Men precis. Det är bra att du tar upp det också, att det har ju många användningsområden och det är ett välbeprövat preparat. Så att det är lite... Den oron som finns är nog lite överdriven, eller väldigt överdriven egentligen kan man säga i samhället. Okej, men då vände de sig till dig för att titta. Vad hände sen då?
Ja, då på den tiden så var det ju lite halleluja stämning för att vi visste ju inte om det funkar eller ingenting. Mm. Så att det kom ju patienter då som hade ett stort lidande, vilket vi nog inte riktigt fattade.
Mm.
Och då var det patienter som alltså inte opererades.
Mm.
Det var sådana som led av framförallt svett från armhålor eller från händer.
Mm. Mm.
Det var så det började. Och då behandlade vi ju en sida och så tittade vi på den andra sidan om det var någon skillnad.
Ja.
Och det var ju helt makalös förändring för de här patienterna, och för oss var det ju också jätteroligt. Jag tror det som tog oss mest, det var nog de berättelser som de här patienterna berättade, för det fattade inte vi, och det tog lång tid för oss att liksom förstå, och jag kanske inte förstår det fortfarande fullt ut i och med att jag själv inte har hybridos. Men någonstans där och då så kände både jag och mina kollegor på neurologen att det här är någonting att kämpa för och slåss för.
Mm. Hur fortsatte ni då? Eller om man säger så här, hur såg verksamheten ut? Hur många patienter träffade ni där i början, om man säger så? Hur utbrett var? Hur kom de till er? Och liksom?
Det fanns ju, när det kom första rapporten, vi skrev ju då i vetenskapliga tidskrifter. Och det kom då de första rapporterna på att botulinumtoxin var starkt och väldigt bra verksam mot hybridos, kom 96-97. Och patienterna googlade och tittade, och snart så var ju den här mottagningen full av patienter från hela Sverige. Och från Norden kom det, och även England. Så att det var ju faktiskt... så att vi var ju, hade alla patienter från Sverige på den tiden.
Ja. Okej. Just det.
Och i det läget så behandlade vi då händer och armhålor. Sen började vi utveckla metoder att kunna behandla andra områden. Och förstå att det här är ju...
Att det funkar.
Ja, och att det är bara 25% av patienterna med hyperhidros som svettas från ett område. Utan... Vår tanke blev ju sen, hur ska vi kunna behandla sådana patienter som svettas kanske från 3, 4 eller 5 områden.
Mm. Mm.
Och från huvudet och områden där det var väldigt känsligt med muskulatur.
Mm.
För det är ju den egentligen enda riktigt, det är en av de biverkningar man kan ha vid botulinumtoxin. Man kan bli lite svag i pincettgreppet eller tung i pannan när man behandlar ansiktet.
Mm.
Och då kom nästa forskningsgenomslag, och det var ju när vi började hitta ett annat toxin som är kusin med botox, botulinumtoxin typ B.
Mm.
För det var så bra att det kunde liksom, det hade liksom nästan ingen effekt på muskler, eller väldigt liten effekt på muskler, medan det var väldigt bra, lika bra som botox på svettkörtlarna.
Mm.
Och det innebär att vi kunde använda det på känsliga områden. Vi kunde spruta hela ansiktet, vi kunde spruta på händer utan att de fick biverkningar. Att de blev svaga i muskulaturen.
Är det typ B som har lite kortare effekt? Eller?
Generellt?
Ja, generellt på gruppbasis har det lite kortare effekt. Annars hade vi bara använt det.
Ja, just.
Men nu gör vi ofta blandningar. Så att nu kunde vi helt plötsligt börja behandla barn och vuxna med fotsvett, handsvett och armhålor på en gång. Mm. Och det var ju en stor fördel. Kvinnor som hela livet trodde att de hade varit i klimakteriet, men det hade de inte varit, utan de hade hyperhidros. Och så kunde vi behandla dem, både bröst, rygg och huvud. Och det innan den forskningen var ju det helt otänkbart, för så mycket kan man inte spruta botox.
Men var ni bland de första att börja med typ B-toxin, eller var det gjort på andra ställen i världen innan ni började, eller hur såg det ut?
Det var, alltså det vi gjorde som var bra, det var att vi introducerade en farmaceut som kunde göra så kallade spädningsstudier.
Mm.
Och det gjorde vi på friska försökspersoner och inklusive mig själv och så vidare. Först gjorde vi en studie på 8 neurologer och mig själv. Det var ingen grannskara. Men sen gjorde vi by the book, som man alltid ska göra, att man blindar och man har placebo och så vidare.
Mm.
Och då gjorde vi på friska försökspersoner, och då var det ingen av oss inblandade. Och det var väldigt samstämmigt resultat, att här kunde vi se att neuroblock var specifikt för svettkörtlarna.
Mm.
Och det var ingen som hade visat innan.
Mm.
Och det är ingen annan som har visat det riktigt mer än vi.
Mm. Mm. Ja, just det. Och sen jobbade du på i Uppsala under ganska lång tid, eller hur?
Ja, jag var där och jobbade med det sen 97-98 till 2009. Där någonstans så försvann Hans Naver, och jag var själv där då tillsammans med jättebra sjuksköterskor och andra underläkare som lärdes upp.
Mm. Just det vill jag fråga också. Vilka patienter fick ni lov att ta emot? Fick ni ta emot patienter från hela landet, från utlandet eller?
Absolut.
Uh-huh.
Och det var ju ingen restriktion så.
Nej.
Och det jag såg då, det var att hälften av patienterna, eller mer än hälften av patienterna till Uppsala sjukhuset kom från Stockholm.
Ja, just det.
Det är ju två olika län.
Mm.
Men de kom ändå därifrån, och i det, då hade de en mindre verksamhet på Huddinge.
Mm.
Men vi såg att det täckte ju inte behovet.
Ja, just det.
Och i det läget så valde vi att försöka få det här till Stockholm.
Mm.
Och då gjorde Stockholms läns landsting samma bedömning och gjorde då en så kallad upphandling.
Just det.
Och då började en klinik på Sofiahemmet som var privat.
Mm.
Men det var som att öppna Pandoras ask, att efterfrågan på behandling var så stor.
Ja.
Och det vi gjorde, som jag är väldigt tacksam över idag, det var att vi mätte livskvaliteten med så kallade validerade frågeformulär, sådana som används vid diagnostik av psoriasis och eksemsjukdomar.
Mm.
Och det vi såg, det var att alla som kom till oss hade en väldigt starkt negativ påverkan.
Ja.
Och vi bad alla skriva också med öppna och fria ord hur det var.
Mm.
Om barn som inte vill gå till skolan. Och folk som inte kunde välja olika jobb. Mm. Folk som inte ville skaffa barn för att de inte kunde träffa en partner. Inte ville sprida sina gener.
Mm.
Och någonstans där och då så blev det till slut nästan ett kall för mig. För att mitt i det där så förstod inte politiken att det här var viktigt, utan de ville att vi skulle bara behandla så få som möjligt, alltså att vi skulle behandla mycket färre, och vi sa att vi kan inte, vem ska vi behandla och vem ska vi inte behandla.
Mm.
Och i det läget så fick ju jättemånga gå via vårdgarantin till oss, men till slut så stod vi inför ett dilemma att landstinget ville inte, de ångrar sig, det här var inte deras väg, det här var för stort för dem.
Det blev för dyrt, kan man väl säga.
Det blev för dyrt, och då stod vi med kanske 3-4 tusen patienter, behandlingar, och då då kom den tanken att hur fasiken ska vi göra med de här människorna?
Så landstinget stopp då, eller vad hände då?
Landstinget sa stopp då, och sen så sa de att man skulle, ja, Stockholms läns landsting.
Mm.
Nu pratar jag, nu är inte jag i Uppsala längre.
Nej,
nu
är vi,
och då är det alltså 2010-11 är vi på då.
Mm.
Då sa de stopp, och så la de en begränsad andel patienter till Karolinska.
Mm.
Bara de som hade handsvett och inga barn, och man var tvungen att äta tabletter innan och sånt som vi tyckte var fel, för att de tabletterna var rätt så farliga. Eller de var farliga, men de hade väldigt... De hade biverkningar som var inte acceptabla. Att man börjar inte med en systembehandling.
Mm.
Utan man börjar med något som är snällt. För botox är ju snällt jämfört med de här tabletterna som man var tvungen att äta. Och jag kunde inte se framför mig en 15-åring stå och äta tabletter i 10 år.
Det är ju inte riktigt studerat heller vad som händer om man äter de här medicinerna varje dag under hela sitt liv. Så att de har inte använts på så unga människor på det sättet i särskilt stor utsträckning tidigare, om jag inte har fel.
Nej, det stämmer. Och sen kom det ju rapporter om att äldre människor fick utveckla demens med de här tabletterna. Och för mig var det, kändes det fel, och det känns fel att inte barn skulle få hjälp och så vidare. Mm. Och i det läget så funderade jag och mina medarbetare, hur ska vi göra då? Och då hittade vi en bra kreativ lösning, att alla de patienter som har behov och kan tänka sig åka till ett annat europeiskt land kan ju faktiskt få hjälp via något som heter EU-vård.
Mm.
Och då hade vi redan öppnat klinik i Köpenhamn, och vi hade också öppnat klinik i Oslo.
När var det?
Ja, det var 2010-2011. Så vi hade redan en klinik när det här problemet var. För att då stod det jättemånga patienter utan hjälp.
Mm. För då, om jag har förstått det rätt, så var det så att landstinget sa nej till en stor majoritet. Så att då skulle man inte få fortsätta med behandlingen.
Ja, Stockholms läns landsting.
Ja, Stockholms läns landsting. Men för det kan vi ju säga till lyssnarna, de som inte vet, att botox är en behandling som behöver upprepas. Precis. För att ha effekt. Så att det är inte så att man gör en behandling och blir botad.
Nej, utan
man
behöver göra lösning.
Nej, man behöver göra upprepade behandlingar. Och då skulle det innebära att de som hade blivit av med sina svettproblem tillfälligt skulle nu få tillbaka svettproblemen och blev inte erbjudna någon hjälp om de inte uppfyller de här specifika kriterierna då?
Nej, då skulle man skulle ha droppande handsvett, och det, jag tyckte det var fel, för att en patient med hyperhidros kan ju inte svettas på beställning.
Mm.
Skulle man svettas så det droppar hela tiden, då skulle man ju behöva själv ha ett vätskedropp.
Mm.
Det går inte att svettas så mycket, och jag kände att det var dålig kunskap och det var inte vetenskapligt, och någonstans där och då förstod jag att vissa diagnoser i Sverige hanteras styrmodligt, och att vissa diagnoser har en lägre status än andra diagnoser. Och hyperhidros tillhör ju the diseases of shame.
Mm.
Det är ju lite grann som den där blyga killen i klassrummet som den här läraren liksom inte riktigt ser.
Som inte får tillräckligt med uppmärksamhet.
Nej. Och sen insåg jag ju också, men det insåg jag nog redan tidigt, både jag, Hans Naver och Sten Magnus Aquilonius, att det var ju skillnad på specialiteter också. Att så länge det låg på kirurgerna att behandla hyperhidros, då behandlades i princip alla. Och kirurger är en stark specialitet med all rätt. Men sen kom då hudspecialiteten som... för mig en rätt så svag specialitet som inte tar för sig riktigt.
De har inte samma status.
Inte samma status och kraft.
Och
då kom det, då tog man inte tag i den här behandlingen med botulinumtoxin, utan då la man bara det på hyllan. Och därför känner jag mig rätt så ensam tillsammans med mina kollegor att driva det här. Och Uppsala, men sen... det behövs fler företrädare för svaga patientgrupper. Jag menar inte att hyperhidros är den enda. Det finns många sådana diagnoser.
Men det jag tänker på, ni har ju i dagsläget många patienter från Sverige som åker till Köpenhamn, och jag tänker att du kanske kan förklara lite grann, för jag har ju också arbetat med dig på svettmottagningen här i Köpenhamn och i Stockholm, och när vi träffar patienter så brukar vi ju informera lite kort om alternativet Köpenhamn och så, men vi brukar inte gå in så mycket på djupet och förklara varför det upplägget finns. Jag tänker att det skulle vara intressant för en del av de som åker till Köpenhamn och de som funderar på att åka till Köpenhamn och veta lite mer varför. Så att, tror du att du kan förklara lite mer på djupet?
Jo, det kan vi göra. Och det här som vi använder oss av här i Danmark och även i Norge, det bygger egentligen på EU:s fria rörlighetsdirektiv, att tjänster och kapital får flytta över landsgränserna inom EU och även EES. Mm. Till exempel Norge är inte med i EU, men de är med i EES. Mm. Och det innebär i princip att du har rätt att kunna få hjälp och behandling av en sjukdom i ett annat EU-land. Operera höften i Madrid om det är så att du känner dig trygg med det. Innan vi började med det fanns det ju ett direktiv från EU som visade på, och som byggde också på många olika domar i de olika medlemsländerna som gav patienter rätt. Och de patienterna, det var alla möjliga typer av patienter. Det gällde ju inte bara hyperhidros, utan det var sådana som inte kunde få hjälp i sitt hemland, eller att det var någon kirurg som var specifikt bra på en viss typ av cancerbehandling eller någonting sånt. Och så valde de att åka till ett annat EU-land. Och då fick man det ersatt via sin medlemsstat, alltså Sverige i det här fallet. Och då menade vi att den här lagen, det har kommit en ersättningslag här 2013 tror jag det var. 2014. Och den ersättningslagen, den är ju implementerad i alla EU-länder nu. Och det innebär att, för mig ser jag det som en ventil för de människor med sjukdomar i Sverige som inte får hjälp i sitt hemland. Förr i tiden så kunde man kanske åka utomlands för att göra abort för att man inte fick göra det. Och sådana saker. Nu så måste man åka utomlands för att få hjälp med hyperhidros. Och det finns flera sådana sjukdomar.
Men det här vi pratade om, att ni, när ni var i Uppsala då, på 90-talet och 2000-talet där, då fick ni ta emot vilka patienter ni ville. Men hur ser det ut i Sverige idag med hyperhidrosvården? Måste de åka till Köpenhamn, eller kan de få sin behandling i Sverige nu? Vad har de för möjligheter?
Alltså det har väl varit så att man har upplevt inom landstingssverige, för det har ju inte varit helt problemfritt om man säger så med EU-vård, för att vi har ju många prejudicerande fall i högsta förvaltningsdomstolen där vi kan visa att man har rätt att få hjälp utomlands för hyperhidros och annan sjukdom. Men det är ju också en kostnad, det rör sig inte om någon stor kostnad om man ser på hela den svenska sjukvårdsbudgeten naturligtvis. Men det finns en kostnad, och den vill ju inte landstingen betala. De vill ha det här själva. Och jag tycker själv att vården ska skötas nära patienten i Sverige. Men om alternativet att patienterna inte ska få någon behandling alls, då ser jag den här lagen och den här möjligheten som en ventil. Inte bara för patienter med hyperhidros, utan det är all sjukvård som inte fungerar i Sverige. För all sjukvård funkar inte alls i Sverige. Och då har man ju rätt. Och det är ingen vårdgaranti. Det handlar inte om köer, utan det handlar om rätten att få välja vård. Och det har varit en befrielse för väldigt många människor. Sen tror jag att våran mottagning, det är ju en referensmottagning här i Köpenhamn. Men det är ju väldigt mycket läkare som kommer på besök från Norden och de baltiska länderna. Så de flesta sjukhusen har ju varit och besökt oss. Inte alla, men de flesta har gjort det. För att lära sig. För vi är ju väldigt duktiga på hyperhidros. Men sen så finns ju en annan agenda, en ekonomisk agenda, vilket gör att hela det här med hyperosvården går två steg framåt och ett steg bakåt.
Mm.
Man kan säga att numera så gör ju alla landsting behandling av hyperos. Men för att inte men de gör ju bara för händer och armhålor.
Mm.
Man vill hela tiden strida för att inhibera den här vården, den här EU-rättigheten.
Mm.
Men i grunden så är det ingen svensk lagstiftning som ligger till botten för det här, utan det är ett EU-direktiv.
Mm.
Så att jag tror på sikt att det här kan vara något riktigt bra för patienter med, som, där det inte funkar att få hyperhidros.
Mm.
Men samtidigt så är det ju en svag patientgrupp. Det är ingen som står på barrikaderna. Och det är lätt...
Skriker att de svettas.
Nej, och det är lätt att tvåla till dem. Det är jättelätt att klämma till patienter med disease of shame. Det är...
Mm.
Ja, du är en av få i Sverige som har gått ut offentligt, Emily.
Ja, det är jag nog.
Det är ju väldigt beundransvärt.
Ja, jag tänker att som patient så skäms man ganska mycket. Man vill helst inte prata om svett och kroppsvätska sådär öppet.
Nej.
Men jag kom väl till en punkt där jag bara kände liksom att men om jag kan prata öppet om det, så varför inte liksom starta något större och försöka hjälpa andra. Mm. Och det är ju syftet eller målet med podden också. Och tänker att du också, Sandra, tänker att det kan vara ett bra sätt att nå ut till så många som möjligt.
Absolut. För det som slog mig när jag började jobba med dig, Kalle, och började jobba med hyperhidros var ju att det är intressant att det är en sjukdom som påverkar så många, och där okunskapen ändå är så stor, både i samhället, i allmänheten, men även bland sjukvårdspersonal.
Ja,
och det är ju inte någonting som har ändrat sig så jättemycket heller. Lite bättre kanske det har blivit, men okunskapen är ju fortfarande väldigt stor. Och patienterna faller ju väldigt lätt mellan stolarna om de söker sig till vårdcentral till exempel.
Så är det.
Så det är lätt att de blir bortviftade eller avvisade eller bemötta med okunskap. Så att många gånger när de söker sig vidare till svettmottagningar så har de ju tagit reda på den informationen själva.
Mm.
Det är inte alltid doktorerna som gör det.
Nej.
Och det är ju väldigt konstigt för mig att så många kan gå runt med så mycket besvär utan att det kommer upp till ytan egentligen. Så det är väl lite unikt för hyperhidros. Det finns säkert andra liknande saker, men jag hade inte stött på det tidigare, så jag blev lite chockad nästan.
Det är ju en tyst sjukdom också, så om man inte pratar om det så vet man ju inte hur många det är som har det heller.
Nej.
Och jag menar, när jag började komma ut ur det här, komma ut ur kadoben mekanismen just liksom att efter det, så märkte jag att flera i min omgivning började också öppna upp sig lite smått och berätta att jag har också samma problem som du. Och det kunde vara någon av mina vänner som jag har känt i flera år som aldrig har berättat det för mig, men så fort jag öppnade upp mig så vågade personen också det.
Ja.
Så ju mer vi pratar om det så tror jag att man kan komma ganska långt också.
Det är jättebra. Mm. Nej, men jag tänkte på det också, att det har ju varit uppe i media, i olika, på radio, i vissa tidningar, av och till, om hyperhidros. Och jag känner väl själv att det inte alltid har kommit fram just det här att det är svårt att få hjälp med behandling av hyperhidros i Sverige. Utan man har pratat om baksidorna av behandling i Danmark. Och det finns ju baksidor, ekonomiska och så vidare. Att det är längre att åka. Ja, flera saker. Men man har inte pratat så mycket om vad är det som har lett fram till att så många väljer att åka till Köpenhamn.
Ja, precis. Varför det är så.
Ja, så att jag tycker att det tål att upprepa det, att man kan få hjälp med behandling av hyperhidros i Sverige, men ofta måste man kämpa en del för det själv. Man måste ha en del kunskap själv eller ta reda på information. Och det är inte alla som kan få hjälp, beroende på var på kroppen man svettas och så.
Precis.
Så det är inte säkert att man kan få hjälp i Sverige.
Nej.
Så det är begränsad hjälp som finns att få, och det tycker jag är viktigt.
Och det är inte bara händer och fötter och armhålor då, utan det kan ju vara andra kroppsdelar.
Ja.
Det är väldigt många som har andra problemområden, så det är ju viktigt att nämna också.
Ja, att de framförallt är de som kommer i kläm och inte får någon hjälp i Sverige.
För det är ett stort problem just nu.
Ja.
Vi har ju kliniker i Sverige, i Stockholm, Köpenhamn, Oslo. Vi ska öppna i London också.
Ja, okay.
Och sen har vi en hudklinik också där vi kan lära upp nya hudspecialister och så vidare som har ett intresse för hyperhidros, men att de också får bli specialister.
Mm.
Man kan inte bli, alltså hyperhidros är ju en del av dermatologin, alltså hudsjukdomarna, så att för att vi ska kunna få hudläkare och hudspecialister så lär vi upp dem nu. Unga, intresserade, bra människor.
Mm. Och, så jättebra.
Att,
jag sitter fortfarande och funderar på det här, vad jag tänkte på.
Vad var det nu egentligen?
Det är en annan sak som jag tänkte på. Vi pratade ju det här om att när kirurgerna hade hand om behandlingen av hyperhidros så blev det mer gjort, om man säger så. Fler människor fick behandling och så vidare än sen.
Mm.
Men det är ju ett problem med botoxbehandlingar att de måste upprepas. Så det är ju en mer löpande kostnad. Man är ju inte van riktigt egentligen att prata priser och kostnader i svensk sjukvård. Men det måste man göra som i alla andra system egentligen. Och jag funderar lite grann på, tror du att det är mycket det ekonomiska som gör att man har valt att inte ta hand om den här gruppen? Eller vad tror du är som styr det här?
Ja, man kan säga att när det gäller sjukvård så är det ju olika endpoints som är viktigt att uppfylla. Det ena är att man ska leva så länge som möjligt.
Mm.
Att man ska överleva cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Förebygga så att man får ett långt liv. Det är den ena saken. Men sen den andra saken som är viktigt, och det står ju också inskrivet i WHO:s definition på hälsa, det är att man också har en bra livskvalitet.
Mm.
Och väldigt mycket av svensk sjukvård handlar om livskvalitet.
Mm.
Man dör inte av psoriasis, man dör inte av akne, man dör inte av hyperhidros heller. Men man har en så låg livskvalitet att livet ibland känns väldigt negativt och låg. Alltså man lever defensivt. Och man är inte den person man ville vara.
Mm.
Och det är ju viktigt att man tänker på de sjukdomarna också. Mm. Och det finns ju ett rätt så intressant, och det är ju kommunicerande kärl, att leva länge och livskvalitet. Det finns en väldigt intressant studie där de har tittat på patienter som behandlas för bröstcancer.
Mm.
Då måste man äta, eller måste, men man erbjuds att ta medicin som kallas för antiöstrogen.
Ja.
De tar man i 5 år, de tabletterna, för att öka på livslängden, prognosen, förbättra prognosen.
Mm.
Och då ser man att ungefär 10-20% slutar med den här behandlingen på grund av att de svettas och att de får biverkningar som man får när man äter antiöstrogen.
Alltså man börjar svettas då?
Ja, man svettas och man flushar och man mår dåligt. Och det är så. Och då säger en del av de här kvinnorna då att nej, jag vill inte leva så här. Och då kan man ju säga att de slutar med en behandling som kan förlänga livet. Och det är samma sak, det finns ju... Man funderar ju alltid, vilka ska ha sjukvård? Finns det någon rättvisa?
Mm.
Nej, det finns det sannolikt inte. Men handelshögskolorna, de försöker hela tiden med olika sätt att mäta på. Det finns något som heter trade-off. Det är inte jag som hittar på det. Utan hur mycket är du beredd att försaka för att uppnå frihet från symptom?
Mm.
Och där kan man säga att patienter med hyperhidros, de är beredda att försaka mycket. Vi ser också patienter med hyperhidros att deras livskvalitet, den är ju... Vi gjorde på Akademiska sjukhuset, tittade vi på alla som sökte för psoriasis under ett år och atopiskt eksem, alltså böjväxteksem, till en universitetsklinik. Och vi mätte livskvalitet med delkvi på alla dem.
Mm.
Deras snitt som vi subventionerar, det låg ju mycket lägre än patienter med hyperhidros. Så hyperhidros hade mycket starkare negativ påverkan på livskvaliteten.
Du menar att det finns, om vi ska förtydliga, att det finns andra diagnoser som får mer resurser och mer hjälp fast de på pappret lider mindre än patienter med hyperhidros?
Exakt, man kan säga så här, vissa de ska ha hjälp, alla ska, de ska ha hjälp. Men jag vill bara säga så här att man föreläser om atopiskt eksem, man utbildar ST-läkare i allmänmedicin, alla får hjälp om böjväxteksem och psoriasis. Det finns på läkarutbildningen, båda två är livskvalitetssjukdomar.
Inte livsförkortande sjukdomar.
Nej, det är inte livsförkortande sjukdomar i huvudsak. Och så har man då hyperhidros som en annan livskvalitetssjukdom som har mycket sämre livskvalitet på gruppbasis när man gör stora undersökningar. Och då kan man ju undra, varför föreläser man inte om det här? Varför pratar man inte om det här? Och varför behandlar man inte det här? Det är en intressant fråga. Och det finns andra diagnoser, barnpsykiatri liksom är en sån där diagnos, eller det är inte en diagnos, det är en specialitet. Jag menar, det är ju 15% av tjejer skär sig och 5% av killarna gör likadant för att de mår så förbaskat dåligt i skolan, va? Och de här, det är ju jättemycket barn, och hur mycket resurser finns det för barnpsykiatri? Det är ju jättelite. Det känns som att det är nästan viktigare att alla ungar har bilbältet på sig än att de mår riktigt bra. För det finns ingen bra sjukvård för dem. Och det finns ingen bra barnpsykiatri för dem. Det är för lite. Och det är också någonting som jag förundras över. Det är ju allvarliga saker.
Ja, verkligen.
Och hyperhidros tillhör den gruppen. Va? Och Jag vet inte riktigt hur man ska få till en attitydförändring inom det här. Och de som bör göra någonting för det är ju hudspecialiteten som sådan.
Ja, nej, men jag tycker att jag har stött på från kollegor och i allmänhet en del konstiga inställningar som jag inte hade räknat med. Dels då, som jag sa, att okunskapen är stor, och när jag pratar om att jag jobbar på svettmottagningen eller att jag har forskat på barn med överdriven svettning och barn och ungdomar, så då kan de skratta och så säger de bara svettningar och liksom börjar raljera över det hela och så. Jag tycker att det är lite under vår nivå som doktorer, jag menar, visst, vi är individer och sådär också, men att man, det tar väldigt lång tid att nå fram till de allvarligheten i problematiken, och då är det ändå mina kollegor som det handlar om, så att det finns ett stort problem. Och så tycker jag att det är lite allt eller inget inställning också, så här att Man har bestämt sig på något sätt, verkar det som, på politisk nivå, att det här är inte en sjukdom som vi ska prioritera. Och då är det som att istället för att försöka göra en... För jag förstår att det finns begränsade resurser. Jag förstår att man kan lägga liksom... man har en gräns någonstans rent ekonomiskt, om vi återkommer till den frågan igen. Men att man då väljer att begränsa så skarpt att man säger att men det bara händer rinnande handsvett, eller det är bara armhålet till exempel, och helt sätter på skygglappar och glömmer bort alla de andra patienterna som finns. Man tar inte ens emot dem så att de får diagnos, så att de får veta vad handlar det här om och sådär. Och jag tycker att man behöver starta från början igen och göra om och göra rätt och säga så här att det är en stor patientgrupp. Vi har haft svårigheter, men vet att vi ska ta hand om dem. Hur vi ska ta emot dem. Men börja från början igen. Och liksom göra en värdering. Hur ska vi få ihop resurser och möjlighet att träffa de här? Ska man då sköta det i primärvården? Ska man sköta det på hudkliniker? Jag vet inte. Men man måste ta i problemet. Man kan inte bara säga att nej, nu väljer vi att avslå alla remisser som handlar om det här. Och liksom bara sätta på skygglapparna och glömma att de här patienterna finns. För att jag antar att det är någonting som händer andra diagnoser också, som du pratar om med barnpsykiatrin och sådär. Men det är för mig, det är upprörande att man bara väljer att ignorera en hel diagnos nästan helt och hållet.
Ja, det är ändå rätt många som blir behandlade dessutom.
Så att jag är lite chockad att det kan gå till på det sättet.
Ja, verkligen.
Faktiskt.
Och jag som själv har hyperhidros, då jag åker ju till kliniken i Köpenhamn då. Och jag gör ju det för att jag har ingen annanstans att ta vägen egentligen. Jag har inte den ekonomin att kunna åka till Stockholm kanske och betala.
Nej.
Så det är ju det alternativet jag får ta. Och jag tänker det är ju en process i det. Alltså, det är ganska energikrävande. Mm. Och det är ju, jag gör ju inte det för att jag vill, utan mer för att jag måste. Och göra det för att må bra liksom, och fungera i vardagen.
Mm.
Så jag som hyperhidrospatient är ju väldigt tacksam över det här med EU-lagen, just att det finns och existerar. Mm. För det, ja, annars hade jag ju inte kunnat behandlat så där.
Nej, men det så.
Men det är nog som du säger att man bör ta i man bör, hur ska man kunna behandla x antal tusen människor så att de får en bättre livskvalitet.
Ja.
Så att de vågar vara den de vill vara. För det är ju egentligen det våra skattepengar ska gå till, ja. Sådana frågor. Mm. Hur kan man göra det?
Ja.
Och det skulle jag tycka var jättebra att diskutera.
Ja.
Och hur vi ska hamna där, det tyvärr tror jag man måste slåss för att kunna få hjälp. Det är ju så.
Det finns ju, som jag uppfattar det, ett motstånd mot verksamheten som ni bedriver i Köpenhamn. Och det kan man ju förstå om man inte ser helheten av problemet. Utan man ser att det kanske inte är den bästa lösningen. Man är inte nöjd med den lösningen. Men samtidigt så är det så att om det är den enda lösningen som finns för många patienter idag, då tycker jag att om man ska plocka bort en lösning som finns, då måste man börja fundera på vad kan ersätta den lösningen. För att annars så släpper man ju ansvaret helt. Om ingen tar upp den bollen, det ansvaret, då faller det mellan stolarna. Och det är inte okej att man går bakåt i utvecklingen, att man får sämre vård för patienterna. Det ska ju bli bättre när åren går, det ska inte bli sämre om man säger så.
Mm.
Men det känns ju som att det är, och det är ju ett problem många gånger, att det är ingen som tar det övergripande ansvaret för patientgruppen, utan var man ser till sin klinik, till sin budget, till sin verksamhet och landstingen till sina, ja. Så att jag ser lite, vad ska man säga, jag tycker inte det ser så ljust ut just nu på den fronten. Alltså, jag känner inte att någon har fångat upp den bollen eller har något intresse av att fånga upp den bollen i nuläget.
Det känns ju inte som vi nämnt tidigare, att många vet om vad hyperhidros ens är. Nej. Och som du berättade, Sandra, att många av dina läkarkollegor vet ju inte. Vi har ju föreläst för ST-läkare dessutom, och de visste ju inte heller. Så det känns som att man får börja någonstans och börja informera och sprida information så folk, så att det blir en vanlig sjukdom bland i samhället i alla fall.
Ja. Som det är, men att informationen om att det kommer fram så att säga.
Ja, precis.
Ja. Man kan säga att när jag började med det hela, då var det ju så, när jag lämnade Akademiska sjukhuset så var det ju väldigt, det var ju Nordens största mottagning för hyperhidros.
Mm.
Det var, kan man säga, den första svettmottagningen som hette så.
Mm.
Och jag kommer ihåg att den skulle kalla den för hydrosmottagningen. Men det kom en byråkrat där, en väldigt bra byråkrat, sa att vi får inte ha latin, utan det ska heta svettmottagningen, så folk vet vad det är.
Mm.
Och först blev jag ju lite irriterad, vad ska han lägga sig i det här? Men sen så insåg jag, varför ska jag hålla på och skämmas för det? Det är ju patienterna som skäms över det. Så att det var jättebra. Men då kom ordet svettmottagning för första gången. Sen så var det väl så att när jag lämnade det där, då var det enormt drag i galoschen på behandlingssidan.
Mm.
Men, och det var stort lidande hos de som kom. Vi mäter ju lidandet på alla med deras egna berättelser, men också med de här DLQI. Så det är därför jag kan jämföra med olika typer av diagnoser.
Mm.
Men det jag märkte då som har hänt, det är ju att vi behandlar så otroligt många fler patienter nu.
Mm. I Köpenhamn.
Och jag vet ju att landstingen behandlar ju också en hel del nu. Så att jag tycker att det går två steg framåt, men det går också ett steg bakåt.
Mm.
Och Sen så tror jag att med forskningen, det har kommit lite grann också den här med Miradry som kan bli en permanent lösning för dem med hyperos från armhålor.
Mm.
Och det är möjligt att den metoden också kan utvecklas och gälla andra kroppsområden. Mm. Det gör det inte nu.
Nej.
Och det finns annan forskning som gör att som kanske kan hitta andra lösningar för den här patientgruppen.
Ja.
Men det allra viktigaste det är att det finns ett engagemang för den här patientgruppen.
Mm.
Vi har numera en patientförening i alla tre, nej inte i Norge, men vi har i Danmark och vi har i Sverige.
Mm.
Vi är väldigt engagerade för den danska sjukvården också.
Mm.
Och där har man breddat, nu har man ju till och med gått om Sverige. Nu börjar man att hjälpa folk med andra. I Sverige är det ju händer, armhålor. Men här har man börjat med fötter också. Så det är ett steg åt rätt håll.
Ja,
och man har börjat med att subventionera Miradry också. Så att,
mm.
Och i Norge, där har du ju Tromsö som gör alla områden nu på kroppen. Och de är väldigt engagerade. Och de är Tromsö ett universitetssjukhus. Och de är ju... De utgår från livskvaliteten.
Mm.
De tycker att det är ett stort problem.
Mm.
Så de behandlar mycket. Men det är en tuff kamp och man hade gärna velat haft lite fler lagspelare.
Ja, det är en väldigt nischad grupp. Men jag tycker det låter bra, Kalle. Jag ska inte vara som domedagsprofet här nu, utan lite mer positiv inställning får det vara.
Sakta men säkert så
eller hur?
Framåt då kanske.
Eller hur?
Mm.
Nej, men jag tror, som sagt, jag som arbetar i primärvården i vanliga fall, jag tror nog också att det är viktigt att primärvården jobbar, alltså att man får ut information till primärvårdsdoktorerna och sådär, att de, för det är ju ofta första instans att söka med sina besvär, och får man inte rätt information då så blir det ju inte rätt från början, så att ja, det är nog många aspekter hur man ska angripa det här problemet så att säga.
Föreläsa på utbildningen att verkligen den specialitet, det är ju dermatologin i Sverige, vi har ju olika specialiteter, det är ju dermatologin som måste ta ansvar för att föreläsa om det här för läkarstudenter, det är ju där det börjar, det är ju våra stamceller. Och sen måste de ju föreläsa, ge kurser i sina ST-utbildningar för specialistläkarna och så vidare. Så att det är jätteviktigt att hudspecialiteten, de har stort ansvar. Det kan inte vara gynekologer som tar ansvar för det här. Utan det måste vara hudläkare. Det kan inte vara de näsa halsläkare som tar hand om den här diagnosen. Nej. Utan det måste vara hudläkare.
Ja.
Och de måste undervisa kandidaterna här.
Mm.
De måste ge mer information.
Mm.
Så att det fångas upp.
Ja, för att om, det är inte så lätt för politiker att veta om det är någonting. Om hudläkarna säger att ja, men det här är inget allvarligt. Och det här är, eller det här föreläser vi inte om. Då är det inte så lätt för politikerna. Man kan ju inte skylla allt på politiker.
Man kan försöka.
Men jag tror det är, man måste jobba lite. Jag tror det är jätteviktigt att de finns med på banan.
Ja.
Hudspecialiteten.
Mm, ja, absolut.
Men det är ju intressant att det har blivit så att det ligger på deras bord. Men ändå har hamnat i ett hörn också. Det är lite...
Hur det har blivit så.
Men det är väl för att det kanske traditionellt inte har legat på deras bord. Det har legat på kirurgernas bord, på neurologernas bord. Och nu kommer det in som en liten diagnos från sidan och ska ligga på deras bord. Och...
Den har väl alltid legat på deras bord under hela tiden utom när kirurgerna tog över det. Men då gäller det egentligen bara händer.
Mm.
När de behandlar händer, ja, armhålor.
Ja.
Så det har ju legat på deras bord.
Mm.
Men någonting där borde hända, tycker jag.
Ja.
Jag blev inbjuden 2003 någonting att föreläsa för ST-läkarna, men det drogs ju tillbaks.
Mm.
För man ville inte för att jag skulle föreläsa om det.
Mm.
Och det kan ju finnas helt andra mekanismer än det som du säger, man kanske tycker det är fel att lägga så här mycket fokus på hyperhidros och det handlar om pengar och sånt. Att man vill styra sånt här själv.
Mm.
Och sådana mekanismer finns ju också att ta hänsyn till.
Ja.